Ja, kära vänner, vad fint att få fira gudstjänst tillsammans idag. Vi från Åkerbygdens allianssamling. Tycker det är jättetrevligt att ha fått den här inbjudan. Och vi har redan pratat om en inbjudan tillbaka till våren. Så håll utkik efter det i era programblad. Allhelgonahelgen är ju saknadens och minnenas helg. Då vi minns de som har gått före, och det har ju blivit extra tydligt idag när vi haft parentation. Men det är också hoppets och ljusets helg. Hebreerbrevets författare skriver att tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Den här helgen bär temat evighetshoppet, och vi kan inte se evigheten, men vi tror och vi hoppas på en evighet. Jag vill predika utifrån det här idag temat och utgå ifrån tre ord: uppståndelsen, tilliten och hoppet. Vi ska läsa texten ifrån Lukas evangelium kapitel 12, vers 4-7. Vi kanske kommer upp där. Vi får se. Lukas kapitel 12, 4-7. Jag säger till er, säger Jesus, som är mina vänner: låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparslantar. Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. I Jesu namn. Amen. Döden, döden, döden. Så hälsade Astrid Lindgren sina systrar på äldre dag, när hon pratade med dem. Kanske hade Astrid Lindgren ett avslappnat förhållande och relation till den här verkligheten. Döden är ju en del av livets verklighet. Vad vet jag? I alla fall så var det ingenting som hon drog sig när hon skrev och författade i sitt författarskap. Pippi Långstrumps mamma, hon satt uppe på ett moln och tittade ner hela tiden. Det var Pippis föreställning av var hennes mamma fanns. I Bröderna Lejonhjärtan så blir döden en vän som leder den handikappade pojken Skorpan till Nangiala. Och där Astrid skriver att det är en sorts lägereldarnas och sagornas tid. En slags himmel alltså. Och i Ronja Rövardotter så beskrivs rövarkungen Mattis sorg och saknad efter Skallepär så kraftfullt att uttrycket har blivit legendariskt: han fattas mig. Visst är det svårt att prata om döden. Saknaden kommer ofta väldigt nära. Men om vi vågar prata om det, ja, då kanske vi också paradoxalt nog har lättare att hålla fast vid det som verkligen är viktigt: livet. Och den som ger livet, det är ju Jesus Kristus själv. Famntaget mellan nuet och evigheten. Den Gud som var, som är och som kommer. Uppenbarelseboken 4:8. Jesus är av evighet till evighet. Och kanske bör vi närma oss de här samtalen om livets slut och våga ställa frågor om Gud och livet på allvar. Om livet efter detta, just för att fokusera på det som är viktigt här och nu. För vi tror ju så djupt, och vi hoppas så djupt, att döden inte ska vara slutet. För det är det vi bygger vår tro på, om evigheten. Ingen av oss här inne kan säga att vi med säkerhet vet. Men vi tror, och vi hoppas, på uppståndelse. Samtidigt vet vi att allt som har liv en dag också kommer att förlora det. Vi människor vittnar om det, djuren vittnar om det, naturen vittnar om det. En sten kan inte vittna om uppståndelse, för den har aldrig haft liv. Men allt som har liv kommer en gång att dö. Men det kristna livet säger någonting annat. Att döden där och då inte är slutet. Som karmelitmunken Wilfrid Stinnesen skriver vid ett tillfälle. När jag dör, då träder jag in i livet. Och Paulus adresserar samma tanke till församlingen i Korint. Om att döden inte har sista ordet. Han skriver, döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, vad är din seger? Död, vad är din udd? Det är en tröst och det är en styrka i det kristna livet. Och tron på uppståndelsen och livet. Om att döden inte är slutet. Utan början på evigheten. Uppståndelsen, det tar vi med oss när vi tänker på det här om vårt evighetshopp. Det andra vi tar med oss, det är tilliten till Gud. Jesus ord i Lukas evangelium kapitel 12 ska ses i ett större sammanhang än just det som vi läste. Det finns i inledningen så finns det en förklaring tydligt om att det handlar om att ta ställning till Jesus offentligt. Som Lennart Törn kommenterar i sin senaste Lukas kommentar. Alltså Jesus försöker uppmuntra lärjungarna och folket som följde honom att våga ta offentlig ställning för Gud och vem Jesus är. Så läser vi i första versen att människor hade samlats i tusentals. Ja, det står till och med att de höll på att trampa ner varandra. Och sen börjar Jesus undervisa och han vänder sig först till sina lärjungar och så säger han, akta er för hyckleri. Alltså Gud som känner dig, eller er då, vid den här tiden. Gud som känner er, han vet allt och han ser allt. Så lev ett liv som blir transparent, genomskinligt. Akta er för hyckleri. Och så säger han så här. Frukta inte någonting annat än Gud som har all makt i himlen och på jorden. Och så upprepar han det. Säger han, honom ska ni frukta. Och varför gör han det? Jo, det gör han för att understryka allvaret i det han vill förmedla. Det är viktigt det här. Lyssna nu på vad jag säger. Det här kommer prägla era liv, säger han. Var uppmärksam på vad du har i ditt hjärta, säger Jesus. För där ditt hjärta finns, där kommer också din skatt att vara. Så påminns vi om när han undervisade på bergspredikan i Matteus evangelium kapitel 5-7. Och säger att där ditt hjärta är, där kommer också din skatt att vara. Så vad vi sätter vår tillit till, eller vem vi sätter vår tillit till i våra liv. Det kommer också prägla våra val och våra liv. När vi väljer olika vägar. Om tilliten finns hos Jesus i ditt liv. Då kommer också din längtan att sträcka sig dit. Om du bygger ditt liv på en solid och fast grund med Kristus. Så kommer också din längtan att dra dig dit. Då är det kärlek och tillit som styr ditt liv. Inte rädsla. Därför att Jesus ord om att frukta Gud handlar inte om att skrämmas. Eftersom en lärjunges egentliga förhållningssätt inte är fruktan, utan tilliten till Gud. Och så använder han sig av ett retoriskt knep, ett pedagogiskt knep och argument. Så han rör sig från det mindre i skapelsen till det större i skapelsen. Och så talar han om att till och med sparvarna är inte glömda av Gud. Och till och med att våra hårstrån på huvudet är räknade av Gud. Det vill säga, Guds omsorg i våra liv kommer till uttryck i de allra minsta detaljerna. I det vi knappt kan se, sparven och våra hårstrån. Men Matteus och Lukas, Matteus återger också denna berättelsen som handlar om Jesus tal till lärjungarna om att inte vara rädda. Så gör han, eller Lukas också egentligen, en poäng av att man får 5 sparvar när man köper för 2 kopparslantar. Egentligen så skulle man bara få 4, men man får en 5:e på köpet. Och det syns särskilt tydligt i Matteus evangelium. Att när du köper 4 sparvar, ja, då får du en extra. Som Bertil Gärtner, tidigare biskop, kommenterar, är överloppssparven. Det säger överflödet. Så den femte sparven som man inte ens har betalat för, som bara hänger med av farten, den är det Gud ser. Den allra sista och minsta. Överloppssparven. Ja, ingen av fåglarna är glömda av Gud, säger Jesus. Och Gud har till och med kännedom om hur många hårstrån vi har på huvudet. Och han vet därmed mer om oss själva än vad vi själva gör. Det vill säga, omsorgen gäller hela skapelsen. Så varför ska vi då vara rädda? Varför ska vi vara rädda? Jesus som äger makten över liv och död, som en gång vunnit seger och brutit dödens udd, som Paulus skriver i första Korinthierbrevet, som en gång på Golgata kors sa att allt är fullbordat och som vandrar med oss sida vid sida. Därför behöver vi aldrig tvivla på målet med vår vandring, en framtid utan sorg och död. Som vi hörde inledningsordet, med floden som flödar av livets vatten i himlen, ut med stora gatan och vid livets träd. Och det ska inte bli mer natt. Ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem. Som jag sa nyss, avsnittet handlar om att ta offentlig ställning för den Gud vi tror på. När vi tänder ljus i våra kyrkor, när vi tänder ljus på gravarna, då är det mer än att skapa en mysig stämning. Visst, det blir mysig stämning, men det är också en andlig manifestation. Om att vi visar vem vi tror på. Vi tar offentlig ställning och vi påminns och visar i handling och kraft att ljuset är starkare än mörkret. Att ljuset har inte övervunnit mörkret. Som Johannes skriver i inledningen sitt evangelium. Och vi påminns också om när Jesus undervisar från bergspredikan och säger att ni är världens ljus när ni vandrar till mig, eftersom jag är världens ljus. Vi visar det i tro och handling vem vi sätter tillit till offentligt. Det är en profetisk handling mot himlen då natten och mörkret inte längre finns. Tilliten, uppståndelsen och tilliten, och avslutningsvis om hoppet. Åkerbygden har hört mig berätta det här tidigare. Det får bli en upprepning för er. En kväll för några år sedan så fick jag ett samtal. Jag hade gått och väntat på samtalet. Och jag var hemma och höll på att fixa och ordna som vilken kväll som annan. Och jag visste att han skulle ringa. Och så gick jag och tittade på telefonen och så såg jag att jag hade ett missat samtal. Och precis därefter så ringer det igen. Jag plockar upp telefonen. Det första jag hörde är en arg och irriterad röst som säger, varför svarar du inte när jag ringer för? Jag minns inte vad jag sa. Precis därefter så bryter pappan ihop och börjar gråta. I förtvivlan så berättar han att dottern bara hade fått leva 2 timmar inne på sjukhuset. Han och hans fru hade varit inne för förlossning. Prästen hade varit där, sjukhusprästen. De hade bett tillsammans. De hade sörjt tillsammans. De visste att dottern inte skulle överleva. Därför att hennes lungor, armar och ben var inte fullt utvecklade. Men sorgen, den var lika stark ändå. Och senare vid begravningen, jordfästningen, så ställer sig dotterns farfar upp. Så säger han så här: jag har haft en dröm. Några dagar efter barnbarnets död. Då hade han i en dröm sett den här lilla flickan med ofullständiga lungor och armar och ben springa på en äng och dra liksom händerna på säden och blommorna. Hon kunde både gå och andas. Trots att hennes ofullständiga kropp här på jorden inte var hel, så var hon hel i evigheten och himlen. Och det är vad evighetshoppet handlar om. Fullkomlig och fullständig upprättelse. Men här och nu lever vi med frågor. Vi har inte alla svar. Paulus skriver också till församlingen i Korinth. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, men då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Döden är inte slutet, det är övergången till det eviga livet. Då livets frågetecken rätas ut till utropstecken. Och fram tills dess så får vi dela livet med varandra, som vi gör här och nu idag. Vi får dela det med varandra, vi får berätta och klä vår tro och vårt hopp i berättelser, i ord. Vi får dela både glädje och sorg tillsammans med varandra. Livets erfarenheter, just för att vi inte ska vara rädda och ensamma, eftersom vi är skapade till gemenskap. För Jesus poängterade också det här i texten, att lärjungarna inte ska vara rädda. Var inte rädda, säger han. Och kanske är de mest kända Jesusorden på det här temat ifrån Johannes evangelium kapitel 14. Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Och i grundtexten står det, känn inte hjärtats oro. Det vill säga, det du har allra djupast inom dig. Låt inte det få känna oro, för Gud är med dig. Gud finns. Mose fick höra de orden från Gud i den brinnande busken. Var inte rädd, Mose. Josefs bröder i Egypten fick höra de orden ifrån Josef, som är en förebild och en föregångare till Kristus. Var inte rädda, jag förlåter er. Hagar fick höra dem. Isak fick höra dem. Patriarken Jakob fick höra dem. Gideon fick höra dem. Var inte rädda. Var inte rädd. Josef i Nya testamentet fick höra dem. Paulus fick höra dem. Lärjungarna får höra orden återkommande i Jesu mun. Och jag kan fortsätta räkna upp många bibliska gestalter som fick höra, var inte rädd. Jag håller allt i mina händer. Var du än utsätts för livet, var inte rädd. Och varför är det så? Jo, därför att det är Guds ord. Det är inte människors ord. Det är Guds ord ur sin mun till oss. Till dig. Syftet är att skapa en tillit till den Gud som bär allt och ger allt. Det är lärjungens ledstjärna, hoppet och tilliten, inte rädslan. Och därför är kanske just hopplösheten vår största fiende, eftersom den krymper vårt livsrum och perspektiven försvinner. Och vår uppgift som kristna, det är kanske i vår tid att mer än någonsin peka på hoppet. Att ge hopp till människor. Och vi hör rapporter på olika sätt som berättar om att psykisk ohälsa bland unga ökar lavinartat. Vad är vår uppgift som kristna? Är det inte att ge hopp och tro för dem som lider? Att leva ut hoppet och ge det till människor i ord och handling med Jesus som livets mål och självklara hopp, det är att visa färdriktningen i den kristna tron från död till liv. I Jesu namn. Amen. Vi ber. Ja, tack kära Jesus Kristus att vi får vända vårt hjärta, vår vilja, vårt hopp, vår tro och allt som vi är och bär på mot dig. Överlämna det till dig. För ge allt det till dig. Herre, du som känner oss bättre än vad vi själva gör. Jag ber att du ska möta vår längtan idag, Herre. Möta vår sorg. Komma med tröst. Kom också med ljus och hopp till dem som saknar, Herre. Jag ber att den här helgen ska få bli en påminnelse om vad vi äger i överflöd. I Jesu namn. Amen.